Hon var klockan 11 eller ännu senare. Så var det några journalister som hade tagit sig in i våran trappuppgång och pratade igenom brevlådan. Och sen vill vi göra en intervju med dig, Helena, och är du gravid? Så, vart kommer ni ifrån? Och då uppfattade jag att de kom från Svensk Damtidning. Och det hade ju varit rimligt, för det är ju en jäkla skvallerblaska. Men sen frågade jag lite mer ingående och då visade det sig att de var från Svenska Dagbladet. Mm. Det var lite förvånande.
Ja, just det. Hände det nog med snarare?
Alltså att de var ute efter mig. Jag fick ju byta telefonnummer ständigt för att inte bli uppringd. Jag ville ju inte vara med i den offentligheten. Jag vill inte bli känd för att jag är tillsammans med en känd person. Det går bort bara.
Ja, vi är hemma hos Helena Segnestam Rosengren idag. Och vi ska väl inte sticka under stolen med det här, med att vi har ju känt varandra sen länge. Du, ja, vi var ju kollegor på Sveriges Radio, men det måste vara 30 år sedan. Eller? Ja,
25 säger vi. Låter bättre.
Sen har vi inte haft någon kontakt, förutom då hände det sig att det blev en sån här Instagram-
grej.
Jag la ut några bilder på Åkerbär och du skickade någon kommentar att du var så sugen. Så jag plockade ihop en liten skål till dig och så... Men sen började ju då eländet efter det, kan man säga. När Postnord skulle blanda sig in i det hela och jag la ner en kylklamp i ett kuvert och packade ner och skickade till dig. Nu är
det. Det hade kunnat funka.
Det hade kunnat funka, men Postnord tog väl någon dryg vecka på sig innan. Och så sprack ju burken också.
Mm. Ja, men det, tanken var fin.
Ja, och sen har vi börjat resonera och prata med varandra. Ja, vi är ju båda journalister från början. Men du har ju, som vi kan se i bakgrunden här, glidit över mer åt konst.
Mm.
Så att, jag vet inte, kallar du dig konstnär nu för tiden?
Nej, jag har lite svårt att kalla mig för konstnär faktiskt. Men jag känner mig mest som en... konstigt nog journalist fortfarande, fast jag inte har varit verksam på jättelänge. Men det är som en identitet som jag känner starkast för, tror jag.
Men vi ser din skulptur här i bakgrunden och även en bit av en av dina tavlor. Du jobbar ju väldigt mycket med klassisk teknik. Det är inte så poppis nu för tiden.
Nej, det är ju ovanligt framför allt att det är någon som kan det. Det är en teknik som är på väg att dö ut. Och det kallas för skiktmåleri, en teknik som de gamla mästarna använde. Och den är på utdöende, kan man säga. För dels är den väldigt komplicerad att lära sig. Sen tar det ju så lång tid. Allt ska gå så snabbt idag. Så man gör i stort sett, man har inte tid att göra en skiktmåleri. För det kräver ju en massa torktider och engagemang och detaljarbete. Så... den tekniken är på väg ut.
Hur funkar det då kort beskrivet?
Kort, ja, alltså, hur menar du då?
Ja, lägger du först en, vadå, en grund med olja och så sen jobbar du bit för bit för bit framåt.
Ja, alltså först så gör man ett magert lager, som man säger, på duken. Och sen så tecknar man upp det man ska måla. Och på det så lägger man, jag gör temperamålning kallas det, en väldigt mager färg som man... en grisaj heter det. Och sen på det, den grisajen, så gör man tunna oljelager. Kanske en 70 stycken.
Men det tar en stund.
Det tar en stund.
Vadå, halvår eller?
Det beror på hur komplicerade detaljer du gör, men ett porträtt kan lätt ta 3 månader att göra när man använder den tekniken.
Skulpturen här i bakgrunden, den är ju gjuten i...
brons.
I brons, ja.
Mm.
Nu har du skapat förlagan där du gör i en speciell sorts lera. Också.
Oljebaserad lera använder jag. För att den är mera fast i sin form, så att säga. Så man kan göra små detaljer med.
Ja, det är det som är så fascinerande, ja. Tycker jag. Att, som är små fingrar så,
ja.
som ändå har klarat den där gjutningsprocessen.
Mm. Och sen när jag är klar så skickar jag iväg den för gjutning då till... så att den blir i brons, så att säga.
Men apropå det då, så tänkte jag försöka styra in samtalet lite grann på den här. Ja, just nu har vi eller för ett tag sedan haft den här konstdebatten i Sölvesborg då, där ja, Sölvesborgs kommun hade, de fattade, trots att de, som jag förstod det, inte har köpt in konst på jättelänge i kommunen, så fattade de ändå ett precis beslut om att inte köpa in, vad var formuleringen? Provocerande samtidskonst.
Ja, något sånt där. Modern konst var det väl, i stort sett. Och det är väl kanske en, vad är modern konst för någonting? När slutar den vara klassisk?
Ja, så blev det ju som en menskonstdebatt om det där. Nej, men vad tycker du själv då, eftersom du jobbar med de klassiska teknikerna och ser den här moderna, vad ska vi säga, konceptuella konsten?
Alltså jag tycker att den största skillnaden på modern konst och den klassiska konsten är ju ett hantverk som du måste lära dig. Alltså det är ju, det är någonting du måste liksom öva på och bli bra i din skills liksom och sådär. Medan modern konst, det är ju, kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara precis vad som helst. Det, som jag brukar säga, det kan ju vara en förgylld bajskorv eller vad som helst.
Lättköpt då? Eller vad?
Nej, men alltså det är ju inte ett hantverk att göra ett streck på en tavla. Det är min åsikt. Jag tycker att det är lite svårt. Jag tycker lite att det är kejsarens nya kläder, det här med modern konst. Inte all konst, men mycket av det man ser är... Jag vet att jag är ute på tunn is nu. Och det är jättefarligt att kritisera modern konst, självklart. Men... ja, jag vet inte.
Nej, det måste man våga få göra just ur den där aspekten att åtminstone det kan jag väl hålla med om, att det kan bli lite lättköpt ibland. Jag brukar kalla det för de 1000 toalettpappersrullarnas konst. Mm. Man öppnar ett rum och så slänger man in en massa toapappersrullar och så bjuder man in folk och säger, kom och titta på min konst.
Mm. Eller, ja, det är som en installation, man vet inte. Jag tycker också att modern konst rullar över mycket i design. Alltså om man tänker, det är mycket mer designaktigt, modern konst.
Hur då menar du?
Ja, men om man ser design där man ser tryck på tyg och så, det är ju liksom en liten tunn skiljelinje där mellan konst och design idag, tycker jag. Men klassisk konst, som jag ser det, är ett hantverk. Och det kan jag inte tycka att modern konst är idag. Självklart inte all konst. Man måste ju alltid lägga till det där. Inte all. Jag har inte generaliserat på något sätt. Men,
ja. Ja, men jag var ju på... Jag har alltid tyckt om att gå på Tate Modern i London och titta där. Men så ett år så då hade de... tycker jag ramlat lite grann ut ur badrummet eller vad det heter. Ja, det var ett rum med massa knivar och gafflar. Och så var det ett annat rum med en säng med någon spermalakan. Och så kom vi till ett tredje rum och där stod en sån här ventilationstrumma.
Mm.
Och jag fattar inte om det gick utställning eller om de...
Det kan vara lite svårt, tycker jag.
Om byggubbarna var på ingående. Ja.
Ja, men då undrar man ju... Men jag vet inte hur man ska sammanfatta konst idag, det måste jag säga. Men jag hoppas att allting går ju upp och ner och det pendlar fram och tillbaka och sådär. Så nu har väl figurativ konst kommit tillbaka lite grann, men inte det här skiktmåleriet, just för att det tar ju väldigt lång tid att göra. Så det är ingen som har tid att göra skiktmåleri idag. Eller ingen, förlåt.
Ingen.
Väldigt
du,
få.
Du.
Jag kan det. Jag kan göra det om jag vill.
Heller än skint.
Nej.
Som vi säger i Norrbotten.
Mm. Nej. Tid är pengar.
Det var väl Benjamin Franklin, tror jag, som sa det.
Ja.
Han stod väl och snackade med handen där med tidtagaruren. Vad heter han? Han faller bort ur huvudet. Taylor.
Ja.
Ja.
Mm.
Nu gled vi. Nu ramlar vi
ur ramen.
Ja, nu får vi ur badkaret eller vad det är.
Ja.
Ja, men det som störde mig lite grann i den här debatten om Sölvesborg och konst, ja, dels var det att man gjorde någon slags klassisk konst. Se nu är de nazister igen, eftersom Hitler var ju tydligen väldigt förtjust.
Han gillar ju väldigt mycket akademisk konst.
Ja. Så alla som gillar klassisk eller akademisk konst, de är nazister.
Ja. Det är väl det som ligger lite och guppar i bakgrunden, kan man känna.
Ja.
att det inte är riktigt rumsrent att göra den här klassiska akademiska konsten.
Mm. Är du en assist då som jobbar med skiktmåleriet?
Jag är ganska långt ifrån. Så nu är det borta.
Ja, och sen var det också ett argument att det var fri konst, den här konceptuella moderna konsten. Men jag förstår inte varför din konst skulle vara mindre fri än den konsten.
Nej, men det är väl just kanske just det här akademiska. Den är ju väldigt styrd. Och man har lärt sig teckna i detalj och sådana saker. Så på det sättet är den inte fri. Och det kan ju kännas som konstnär, alltså när jag håller på att måla, att man är väldigt fast i de här, i den kunskapen. Jag har ju läst anatomi på universitetsnivå. Jag har liksom gått in för hela den här akademiska biten och jag har lärt mig måla exakt. Och det är ju väldigt styrt eftersom, och ibland ångrar jag att jag har gjort det. Mm. För jag har som fastnat i en, någon slags exakthet på något sätt. Och det är väldigt svårt att bryta sig ur. Men det sa Picasso också. Han kunde ju akademiskt måla. Men det var det svåraste han hade. Det var att lära sig måla som ett barn igen, sa han.
Jo, just det. Men det finns väl någon zen-buddhistisk, vad ska man säga, idétradition där också. Att man börjar ju då fäktas mot mästaren. Och när man då börjar så är man ganska duktig ändå med sin intuition och sådär. Men när man väl börjar lära sig teknikerna så blir man sämre och sämre på att fäktas. Mm. Tills man kommer runt på andra sidan och själv blir mästare och blir, kan måla som ett barn igen.
Mm.
Så det är väl det man tänker att en del av en koncept, toalettrullkonsten är då har man liksom hoppat över det här hantverksstadiet och går direkt på.
Och det är det jag sa från början, liksom, att det är det som är skillnaden, tycker jag, på modern konst och klassisk konst. Det är ju den akademiska, alltså ett hantverk som du måste lära dig.
Mm.
Det, ja.
Men fri konst?
Vad är det?
Det
är väl att fri, att kunna få uttrycka sig precis som man vill, kanske. Det är fritt. Det finns inga begränsningar i fri konst.
Nej, men en annan baklänges grej med den här Sölvesborg-debatten kan jag väl tycka är att man pratar ju här om konst som är inköpt av kommunen.
Mm.
Och det kan ju inte vara, ja, det beror på hur man ser på det, men det är väl inte särskilt fritt att den är offentligt finansierad.
Nej.
Kan man ju tänka sig. Så det beror på vem som är mecenat och vem som kan finansiera det. Nej, jag vet inte, hur tänker du på det?
Jag vet inte, jag får ju aldrig några offentliga uppdrag så. Jag har inte det problemet. Jag kan säga att min konst är jävligt fri, för den är inte styrd av någon. Och så fort man inte är styrd av pengar så är man väl fri.
Ja, vi ska väl inte gnälla här, men då är det väl ändå så att du tycker att du får inte särskilt mycket uppmärksamhet för det. Du blir inte recenserad och...
Nej, jag får inte komma in i finrummet, så är det ju.
Mm. Nej, men en annan aspekt på det här med moderna konsten tycker jag, det är för att den inte är så modern. Jag tänker, det var väl Duchamp, eller hur uttalar man det? Du som säkert kan franska.
Duchamp
gjorde väl den där pissoaren. Det var 1917, så det är alltså 2-3 år sedan snart. Men som sagt, du identifierar dig fortfarande som journalist, fast den inte varit verksam på länge.
Ja, på något sätt så är det någon som frågar vad jag är för någonting. Om man nu måste sätta epitet på sig själv, så brukar jag säga att jag är en journalist i grunden. Och sen så har jag byggt på det på olika sätt. Men samtidigt som vi pratade om igår så återkommer jag alltid till mitt skrivande. Och även om jag var radiojournalist så är ju skriveriet det som jag alltid återkommer till.
Ja, du har skrivit roman och du har skrivit filmmanus, teatermanus. Och, så att...
Blogg också.
Ja, men det...
Jo, men det är mycket text i det.
Räknas det också?
Det räknas. Det skriver mycket text.
Ja. Mm. Jag tänkte glida in på det, för du heter ju då Segnestam Rosengren. Du gifter dig med Björn Rosengren. Han är väl kändis får vi väl säga då. Jag tänker inte göra några kvällstidningsfrågor här med hur ni lever och har det och sådär. Det får ni ha för er själva.
Tack.
Men jag tyckte jag har ju hört dig berätta vad som hände när ni hade gift eller när det ryktet kom fram att ni var ett par och sådär. Med journalisterna som var efter det. Så det får du berätta om.
Vad hände? Jag har varit tydligen väldigt intressant då. Eftersom Björn är en kändis. Och det är ju alltid spännande när de skiljer sig. Och när de hittar nya, det är ju alltid spännande. Och så även i det här fallet. Och då var det en kväll klockan. Jag tror det var klockan 11 eller ännu senare. Så var det några journalister som hade tagit sig in i våran trappuppgång. Och pratade igenom brevlådan. Och så vill vi göra en intervju med dig, Helena. Och är du gravid? Så, vart kommer ni ifrån? Och då uppfattade jag att de kom från Svensk Damtidning. Och det hade ju varit rimligt, för det är ju en jäkla skvallerblaska. Men sen frågade jag lite mer ingående och då visade det sig att de var från Svenska Dagbladet. Och där föll mitt lilla förtroende för journalisterna ganska hårt ner i marken. Det var lite förvånande.
Ja, just det. Hände det något mer?
Alltså att de var ute efter mig. Jag fick ju byta telefonnummer ständigt för att inte bli uppringd. Jag ville ju inte vara med i den offentligheten. Jag vill inte bli känd för att jag är tillsammans med en känd person. Det går bort bara. Men det var väldigt... Jag skulle komma... Alltså folk, TV4 ville att jag skulle komma till deras tv-soffa. SVT till morgonsoffan. Och, alla skvallertidningar var ju på. Och så att... Och när man inte ställer upp, då kokar de ihop någonting eget.
Så du har några artiklar i Svensk Damtidning då? Du har varit gravid några gånger.
Jag
har varit
det, ja. Gravid. Ja.
Gravid-frågetecken. Ja. Gravid igen,
Nej, men jag har inte varit så gravid så många gånger faktiskt. Det var bara den frågan som ställdes.
Vad ska vi säga om journalistiken idag då? Vad har blivit din reflektion från det när du jobbar fram till idag?
Ja, alltså vad jag har det jag tyckte var mest hemskt att upptäcka. Jag är nu politiker och jag fick ju ofta se frågor inifrån, om man säger så. Och sen hur de presenterades i offentligheten. Det som vi alla läsare får ta del av. Och många gånger så var det ju liksom så att inte alls stämde. Och det tycker jag, det är ganska allvarligt. Det är ju en demokratifråga. Vad som presenteras till folket, så att säga.
Vågar du ta något exempel på?
Jag har inget sånt som jag kan komma på så nu. Något exakt.
Nej.
Det är ganska länge sedan. Han slutade ju 2004.
Ja, just det.
Så det har fallit i glömska, men det var min upplevelse då i alla fall. Att jag fick vara med om det många gånger. Att det stämmer inte det som hände på riktigt och det som presenterades i media. Och det är ju ganska sorgligt. Sen tycker jag generellt att dynamiken i journalistiken har försvunnit. Sen jag utbildade mig, det var ju på 80-talet, så det har hänt ganska mycket sen dess tycker jag. Och de här två källorna, oberoende källorna, den grejen verkar ha helt upphört att gälla för journalister.
Ja, åtminstone när det gäller vissa områden.
Ja, absolut. Och jag måste ju betona igen att det är inte all journalistik som det gäller. Nej. Men en väldigt stor del av journalistiken som når en stor del av befolkningen, tror jag. Där man faktiskt inte tar reda på de här oberoende källorna ifall storyn håller och... Du vet, jag vet inte, du är utbildad ungefär samtidigt som jag.
Ja, just det. Så. Jo, jag vet ju saker som vi aldrig skulle ha publicerat tidigare som man nu ser publicerat. Men framförallt är det väl just det här med att jag uppfattar det som att det har blivit vissa narrativ som ska framhållas. Och om verkligheten inte stämmer med narrativet då är det narrativet som gäller. Det vi har, nu drar vi några veckor innan vi sänder ut det här, men det som är aktuellt just nu gäller ju de här apatiska flyktingbarnen.
Ja. igen.
Där, mm. Ja, men nu har det, är det väl ett avslöjande om att de var inte apatiska.
Nej.
Min reflektion är väl, var det någon som verkligen trodde att de var apatiska när de var apatiska?
Mm.
Men då blev, jag tycker det blev så uppenbart att det gick liksom inte att ifrågasätta det. För vad hade hänt då, så att säga? Om något media hade sagt att nej, men de är inte apatiska. Nej. Vad hade hänt då, så att säga?
Nej, men då hade man ju blivit en dum journalist.
Ja.
Som ställde så ohumana frågor.
Jag gick ju igång på när Jordan B. Peterson var i Sverige. Eftersom jag kände till ganska mycket. Jag hade läst mycket av vad han hade skrivit och tagit del av det. Ja, väldigt mycket. Och upptäckte att ja, den bild som media presenterade, den var inte... Det stämde inte helt enkelt.
Nej.
Hur är det då med annat som jag inte känner till om? Blev ju min automatiska reflektion.
Mm.
Ja. Hur är det med din reflektion? Det är ju sådär känsligt då, med MeToo-rörelsen och de publiceringar som var då. Mm. Det har ju mängder av flertal tidningar blivit hårt kritiserade av pressens opinionsnät.
Jag tycker, alltså, sammanfattningsvis av den här MeToo-rörelsen, så tycker jag det mest allvarliga är att tidningarna tog på sig en dömande roll. Och det är ju långt ifrån en rättsstat när media börjar döma oskyldiga människor. Vi har ju ändå ett rättssystem där man inte är dömd förrän man är dömd i rätten, i domstol. Och där tyckte jag att de tog saken i egna händer alldeles för mycket.
Ja, och det man har fått kritik för, helt enkelt.
Ja, och så får det ju inte gå till, helt enkelt.
Det vore annars om vi hade ett system i Sverige där tidningarna hamnade i sådana här miljonskadeståndshistorier. Men pressens opinionsnämnd är ju ungefär som att bli förbivinkad en hastighetskontroll av polisen. Det är...
Jag ringde till pressombudsmannen många gånger under den här, när de var på mig så mycket.
Ja, okay.
Och när man skrev väldigt mycket om Björn hamnade i krönikor och sånt där. Det var väldigt elaka krönikor där jag åkte med liksom, att när jag städade så hittade jag porrtidningar under sängen. Och det var sån här, alltså, rätt kränkande.
Vem hade hittat?
Ja, krönikörer. Och jag var lyxsökerska. Och det var mycket som... många kränkande saker som sades till mig. Och då ringde jag pressombudsmannen och frågade hur långt man kunde få gå. Liksom. Och då menade han, liksom, nej, men en krönika är en krönika. Och det är... det kan man aldrig fällas för förtal när man skriver en krönika.
Så, det förstår jag inte. Vem hade sagt vad om porrtidningar hos vem?
När jag städade i vårt hem, i mitt och Björns hem. Och då anspelar de naturligtvis på den här tabuaffären som har förföljt honom. Det är som ett livslångt fängelsestraff för honom, det där. Och de anspelar på det. Liksom att jag hittade porrtidningar under soffan och sängen när jag städade. Alltså det var ju väldigt många antydningar om att jag var en lyxsökerska som bara städade hemmet till exempel. Och, Men sådana saker. Men, och så här, smygfoten har vi varit med om. Liksom, det är aldrig någon som blir fälld. Tycker jag, det var i alla fall väldigt svårt.
Ja.
Att få rätt när man har hamnat fel i media.
Jag blev lite stum här.
Varför då?
Ja, men det lät ju illa.
Ja, det är illa.
Ja.
Men...
på tal om att vara på porrklubb så har jag ju skrivit en krönika en gång där jag har erkänt.
Att du har varit på porrklubb?
Jag har varit på porrklubb.
Ja, men och grejen är...
Det var när jag var på språkresa, jag var 14 år och vi hade 3 dagar i London som avslutning.
Ja.
Och jag och en kompis, vi hamnade i Soho av någon anledning.
Mm-hmm.
Och så gled vi liksom in och så somnade vi tillsammans.
Ja, vad gulligt.
Till någon sån där film som det var.
Men då måste du höra till de 3 som har gått på porrklubb i hela Sverige.
Ja.
För att, jag menar, det verkar ju vara bara... väldigt få som har gått på parklubb.
Jag tänkte det är bättre att erkänna nu så att
ja.
Inte kommer fram.
Nej, då är jag klar. Det blir inte roligt.
Det är många fel i den där historien. 14 år och ja, så vidare. Det träffar många parametrar.
Sen är en annan sak i media som har förändrats väldigt mycket. När jag utbildade mig så var det liksom, man hade en byline med sitt lilla namn så här, skrivet av Pelle Lindblom, stod längst ner, nästan osynligt. Men idag då är det liksom Pelle Lindblom, det är en sån här bild på sidan, och så möter Pelle Lindblom möter Helena. Det är så, det är det nya.
Det ska jag få erkänna där också.
Ja, men det är väldigt så här.
När jag skrev kröniker i NSD så var nog bilden ganska stor.
Ja, men det är också en så här, det är mer fokus på journalisten än vad det är på den man intervjuar egentligen.
Ja, det ska väl göra någon seger det där, jag vet inte.
Allt har ju blivit personfixerat.
Ja, det har det blivit. Ja, så är det väl väldigt vanligt med kommenterande text. Och det är också skyldig till, kan jag säga.
Är du det?
Ja, det har skrivit många kröniker.
Det är kul att skriva kröniker. Alltså, man kanske inte får vara för känslig heller.
Men mitorörelsen som sådan var...
Jag tycker...
Som Kevin heter det väl nu.
Är du säker på att jag är det?
Ja, nu för tiden är det grummigt.
Ja, det är grummigt. Men ja, MeToo-rörelsen, grundtanken är väl jättebra, tycker jag. Jag tycker inte att män i maktposition, eller någon i någon maktposition ska missbruka den. Så det är väl bra att det har uppmärksammats.
Du har varit med om en del.
Ja, det har jag varit. Men jag har inte tagit, alltså jag har ju sagt ifrån när jag har blivit klämd på. Och även i maktpositioner de har missbrukat det, så har jag ju sagt ifrån. Det är det man måste lära sig som kvinna kanske. Som kvinna.
Jaha.
Att säga ifrån.
Och som man kanske.
Men jag förstår det komplexa i det hela, att man... Man är ju i en beroende situation om det är någon som är en chef eller ägare eller vad som helst, eller sitter på pengar som man vill ha till exempel, så är man ju direkt i en beroende situation och kan bli utnyttjad, och det är svårt att säga ifrån, så, och då är det ju fel. Så jag tycker grundtanken i MeToo är bra, men det spårar kanske lite ur som det gjorde.
På vilket sätt tänker du då?
Ja, som det hände i svensk media, när oskyldiga människor åkte dit.
Men du verkar ju vara med sådär, ge en örfil tillbaka och så fick du vara bra med det där. Du är inte den kränkta typen.
Nej. Alltså, jag...
Hur kan det komma så att du inte är kränkt?
Nej, men alltså... Ja, men är det någon som nyper på mig som inte jag vill ska nypa på mig, då säger jag ifrån. Det är ju ganska självklart. Alltså, för mig det är bara sån jag är. Det, men det gav gubbjävel. Ja, och sen får det gå som det går. Så, alltså, du måste ju sätta stopp själv. Det är ju, ja, institutioner kan ju göra sitt för att stoppa det, men du som person måste väl ändå vara den som är mest delaktig i sådana beteenden. Säga ifrån om det händer. Ibland kan man väl bli nypt på.
Ja, det kan ju.
Ibland kan ju vara trevligt faktiskt.
Ja, det är sant. Det ska vara rätt man.
Det ska vara rätt man som nyper. Får man skämta om sånt? Får man skämta om MeToo förresten?
Det... Ja, det är ju en annan trend kanske i samhället att vissa skämt blir förbjudna. Det pågår ganska mycket debatt om det här i England. Bland ståuppkomiker. Jo, det där har det varit mycket.
Jag uppfattade att Sverige var den som hade den största tsunamin kring det här. Liksom.
Ja.
Att det var,
men det är inte så mycket öppen diskussion, inte som jag har sett i alla fall.
Nej.
Eller har du sett?
Nej, alltså jag tycker MeToo har ju på något sätt blossat ut.
Ja, men är det någon debatt om det här med vad får man skämta om och inte skämta?
Jaha, nej, det vet jag inte. Nej, men, det finns ju ingen debatt om det.
Det finns väl alltid en risk för den där deplatforming eller vad det heter. En ska bort, kallade jag det för. Jag skrev en krönika om det en gång. En ska bort. Vem ska bort?
Vem ska bort?
En ska bort. Så att det är många som kanske själv censurerar sig. Nej, men det finns en debatt där. Därför jag tror i Storbritannien så är det väl också, har det blivit mer hype kring det här med hate speech. Och det räcker med att du gör en liten för elak tweet så kanske polisen knackar på dörren.
Så
man har liksom tagit det här på ett annat allvar inom rättssystemet än man har gjort i Sverige, som jag uppfattar. Vi har väl mer självsanering då, i form av det där en ska bort. Så är det liksom problemet löst.
Skämta
fel och du blir av med karriären.
Har du inte blivit utsatt för någon klämning?
Klämning? Ja, inte någon jätteseriös. Jag tycker oftast om att bli klämning.
Men alltså, har det varit så här maktsida att någon har haft makt över dig och så försökt utnyttja dig?
Ja, men kramiga chefer och sådär. Men inte inte i underlivet. Inga klämningar där. Inte bara han kom. Jag har väl förträngt
det. Det skulle du kanske komma ihåg.
Om jag ska säga något om det då, när du nu ändå frågar mig, så är det väl så att det här med maktpositioner och på vilket sätt man kan bli utsatt eller utnyttjad, där är ju sexualiteten bara en gren på tallen, om man säger. Så det finns ju andra sätt att utnyttja sin makt också.
Ja, hur då tänker du?
Ja, genom att jäklas på olika sätt eller ihop eller sluta kommunicera eller sådär.
Inte ge lön.
Ja, det har jag inte varit med om. Men att man liksom anar kanske på något diffust sätt att nu har det blivit något fel här och så. Ja, eller utfrysningar. Det finns ju massor med maktmetoder, mobbing och inte bli inbjuden på mötet eller festen eller vad det nu är för någonting. Mm. Det finns ju massor. Så jag menar, sexualiteten är ju en aspekt, men inte den enda aspekten.
Nej, det är sant. Det är sant.
Din senaste roman, Lyckans bänk, en sällsam historia som förtjänar mer uppmärksamhet, tycker jag. En intressant berättelse om en flicka som blir upphittad, kan man väl säga, och uppfostrad av en udda dam.
Och lever isolerad framförallt i en fin miljö, men dock isolerad. Och där handlar det ju om, när blir man människa egentligen? Måste man spegla sig i andra för att bli människa? Och bli bekräftad framförallt av andra. Även om du kan 100 språk så kanske inte det räcker. Eller få presenterat hur världen ser ut utanför till exempel. Så räcker nog inte det för att bli en hel människa. Det är det boken handlar om. Kan man ju göra en parallell till våran, till alla selfies och den här bekräftelsehysterin som pågår just nu i sociala medier.
Ja, jag tycker den har fler bottnar än så.
Ja, den har ju många
metaforiskt djup, tycker jag,
historien. Det är en kort roman. Jag fick ju ut den på eget förlag för att den var för kort för att vara roman, och den var för lång för att vara novell. Så då gav vi ut den på eget förlag.
Alltid något fel.
Antingen var jag tvungen att skriva den mycket längre eller förkorta ner den. Och jag ville inget av det, så då var det bara att ta saken i egna händer. Vilket man ofta får göra.
Så får man göra.
Om det ska bli något.
Precis. Vad roligt att samtala med dig.
Ja. Kul att samtala med dig.
Lycka till med allt i framtiden.
Ja, tack så mycket.
Rock and roll.
Alltid.